Varmt välkommen till podden Syster till syster med mig Louise
och Evelina. Och för dig som har trillat in här så är detta en podd för främst unga kvinnor där vi samtalar och stöter och blöter kring om olika saker man går igenom som kvinna. Så varmt välkommen hit.
Nu kör vi.
Kör vi.
Varmt välkommen till dagens podd.
Yes.
Yes. Nu är vi igång. Idag har vi vår första gäst med oss här i podden.
Riktigt kul.
Spännande. Vi har Emma Jägenstedt med oss här idag. Mm. Hon är 29 år, bor i Jönköping med sin man Arvid och deras två fantastiskt fina barn Leon och Alma. Hon studerar också till socionom.
Ja.
Varmt välkommen hit Emma, så roligt att ha dig här.
Men tack så mycket.
Tack.
Ja, alltså... Vi vill ju gärna ha med dig för att du har så mycket bra tankar som du delar på bland annat din blogg. Men först innan vi går in på det, vill du berätta lite om dig själv?
Ja, men absolut.
Nu körde vi dock lite om dig själv.
Men eller hur? De viktigaste delarna har ni redan sagt. Det är min man och mina barn och min tro på Jesus då. Mm. Jag är som sagt 29 år. Jag tycker om att fota, träna och... var med min familj och uppväxt i Göteborg. Sen flyttade jag till Falun när jag var 10. Sen flyttade jag tillbaka till Göteborg när jag var 20. Och sen så flyttade jag till Jönköping för 4 år sedan. Och
nu bor du här.
Nu bor jag här, precis. Och jag har gjort lite svängar om på Hawaii, på Surfing Nations och Göteborg Bibelskola innan dess också.
Jag med faktiskt.
Ah, kul! Det har vi aldrig pratat om innan.
Nej, det gjorde vi inte. Men hur känns det för dig att vara här idag?
Jättekul och jättenervöst måste jag säga. Ja. Men spännande.
Ja, men alltså det är superspännande för oss med eftersom du är vår första gäst. Mm. Ja. Vi känner att vi är extra taggade idag.
Kul!
Jag med. Ja, men verkligen. Så varför vi valde att bjuda in dig idag, det var ju bland annat för att jag har trillat in på din blogg och läst en del om att du skriver om dina känslor och din vardag och din familj. Och där får man följa dig i olika perioder som du har gått igenom i ditt liv. Om känslostormar, du skriver ut att du har PMDS, jag ska säga rätt så jag inte ser fel.
Yeah.
Och bland annat lite gällande graviditeter och sådär. Och vi tycker att det är så... viktigt och så inspirerande det som du skriver och vi tror att det kan få beröra många tjejer som går igenom liknande.
Nej, men vi har ju varit inne och läst på din blogg och blivit inspirerade och där är ju en av anledningarna till att vi bjöd in dig idag. Vi kan ju länka bloggen både på Instagram och här i beskrivningen. Exakt. Så ni kan komma och kika på den för den är riktigt, riktigt bra.
Mm. Känslor är någonting som du tar upp på din blogg. Vill du prata lite om hur känslor har varit en del av ditt liv?
Absolut, det kan jag göra. Jag har ju ända sedan jag varit liten haft stora känslor. Jag har tänkt och känt mycket genom hela mitt liv. Jag har analyserat händelser, tankar, hur jag är som person, vad jag är med om. Och det har varit genomgående för nästan hela mitt liv. Det har varit svårt för mig att komma till insikt med det när jag var tonåring exempelvis, för att mina föräldrar har inte så nära till sina känslor på det sättet. Vi har inte riktigt pratat så mycket känslor i vår familj, för det har inte varit en naturlig del för dem. Mm. För de är mer rationella och kör på livet, medan jag har varit en känslostorm. Att greppa tag i att jag har varit så känslosam har varit svårt och tagit ganska lång tid att förstå mig på mig själv och varför jag är som jag är och tänker som jag tänker. Och jag har ofta varit ganska besviken på mig själv att jag har varit så jobbig som jag har sett mig själv vara. För det har varit jobbigt för mig när man inte riktigt har kunnat se fördelarna med det heller.
Mm. Känner du att du har hittat stöd från någon person omkring dig under från tonåren nu till vuxen då i att hitta känslor eller prata om känslor på det sätt som du gör nu liksom?
Jag har under tonåren haft vissa personer som jag har vänt mig till, men det är faktiskt inte förrän på senare år typ när jag träffar Arvid som jag verkligen har kunnat reda ut vem jag är och varför. Han har hjälpt mig otroligt mycket i att förstå mig på mig själv. Och det har varit en enormt stor hjälp. Och det har också varit till honom som jag för första gången vågat berätta mitt allra djupaste känslomörker som jag har i mig.
Just det.
Häftigt. Har ni så här pratat om någon speciell strategi för att prata om känslor? För ja, men det kan jag känna ibland. Det kan vara svårt när man själv är känslomänniska och ska prata med någon som inte alls delar samma, ja, men samma nivå av känslor eller vad man säger. Har ni pratat något om det eller har det kommit naturligt?
Vi har inte haft någon riktig strategi, utan Arvid skulle jag säga bara allmänt är väldigt bra att prata med. Och jag vet att han i tonåren, jag kände ju inte han då, men jag vet att han fick många som vände sig till honom för att prata, och han är ja, men en riktigt bra person att prata med helt enkelt. Det kommer naturligt för honom.
En trygg punkt liksom.
Ja, men verkligen. Ja,
skönt att ha en sån trygg punkt i sitt liv också.
Absolut.
Ja, men vi var ju inne lite på förut det här med ja, men din uppväxt genom tonåren och så, och föräldrar. Och, ja, men hur, det kan ju vara ganska tufft att prata om just känslor med sina föräldrar. Hur har du upplevt att det har varit?
Ja, jag upplevde det ju väldigt tufft just för att mina föräldrar inte har så nära till sina känslor. Och de hade svårt att möta mig när jag hade mina känslostormar. Och det bidrog ju till att jag också slöt mig väldigt mycket för dem och inte riktigt öppnade upp. Och det i sin tur bidrog ju till att jag sa saker till dem som jag ångrade. Eller som jag idag ångrar. Och att vi bråkade otroligt mycket. Och de tänkte ju mycket att jag bara var en tonårstjej. Men eftersom att jag också hade min PMDS då så blev det ju värre. Men jag fick ju inte min diagnos förrän jag var 21 år. Så jag gick ju hela min tonårsperiod och hade det väldigt kämpigt med alla känslor. Att jag var dels känslomänniska, men också att jag hade en diagnos men som jag inte visste om. Och när jag ser tillbaka på min tonårstid så känner jag mig väldigt ledsen över stora delar av den och alla saker som jag har sagt som jag ångrar. Men jag har också fått en så mycket större förståelse för den tonårstjej jag var. Och jag tycker typ lite synd om henne. Att jag behövde ha det så tufft och att ingen kunde hjälpa mig på det sättet jag behövde. Så jag tycker... Ja, men jag tycker verkligen man ska ta hjälp om man känner att känslor är svårt att hantera. Och om man bråkar mycket med sina föräldrar. För att bråka med föräldrar är en naturlig del. Men det ska inte bli för jobbigt. Utan då tycker jag att man kan söka sig någonstans. Att man kan reda ut vad som är normalt och vad som inte är det.
Det ska inte ta över liksom.
Nej, men precis.
Vad hade du behövt höra från dina föräldrar tror du under den tiden?
Nej, men jag hade ju behövt att de insåg att det här är lite väl mycket känslor. Och att de kanske hade sökt hjälp åt mig. För att jag tror inte att jag i den perioden hade varit benägen att öppna upp mig till dem. Vad de än hade sagt. Just för att vi inte hade det klimatet hemma.
Att prata om känslor.
Ja, men precis. Så det är någonting som jag tycker är jätteviktigt till mina egna barn. Jag är väldigt noggrann med att de ska berätta vad de känner och att jag inte ska släta över känslor och säga att det var inte så farligt, utan att jag vill mer skapa ett klimat där vi pratar mycket känslor och där det är naturligt att uttrycka vad man känner. För jag tror att det kommer hjälpa ja, men senare i livet också, att man vågar sätta ord på det man känner och få en förståelse för det.
Ja, men verkligen. Jag tror att det kan lösa upp för mycket annat sen i livet också. Att lägga en bra grund i att vara medveten om sina känslor istället för att trycka ner dem eller så.
Hur har dina tankar gått då kring att dela med dig så öppet och offentligt om det du går igenom?
Jag har ju som ni har nämnt en blogg, vilket till en början inte var en ambition att dela med mig utåt sett egentligen till allmänhet, utan jag är en person som älskar att dokumentera mycket, både bilder och också så älskar jag att läsa tillbaka vad gjorde jag för 5 år sedan den här dagen, så jag älskar att ha det nedskrivet. Men det jag märkte med min blogg var att även om jag hade 0 prestationskrav på den eller ville prestera, så var det ändå folk som läste den. Och då insåg jag till slut att jag kan inte bara dela allt det bra, för att jag vet att jag själv inte mår bra av att läsa bloggar som bara delar saker som är bra, för att då känner jag mig sämre. Och då insåg jag så här, nej men nu är det folk som läser och då är det viktigt att jag delar av hela mitt liv. För att det är jag. Och för att jag vill att folk ska känna sig mindre ensamma i sina känslor. Och för att jag vill öppna upp för ett klimat som är mer öppet.
Och det tycker jag är superinspirerande, verkligen. Och det är det jag tycker är så härligt med din blogg, att den känns ju väldigt prestationslös också. Det är, du delar dina tankar, men det känns inte som att du, alltså, det känns väldigt lättsamt också, och jag tycker ärligt det du skriver, och det uppskattar jag när jag har läst.
Verkligen. Kul. Ja.
Och det vet jag att du har pratat om, att det faktiskt är flera stycken som har kontaktat dig just och känner igen sig i din berättelse.
Ja, men det har varit några som hört av sig, och det gör ju det absolut värt att dela med sig, tycker jag. För ibland är det jobbigt att öppna upp sig så mycket, tycker jag, för att jag gör mig själv sårbar, och ibland är jag också rädd för vad andra ska tycka, just för att jag vill inte att folk ska tycka synd om mig, utan jag delar ju för att jag vill dela alla sidor.
Så bra, så viktigt. Ja. Du har ju också skrivit på din blogg om PMDS. Vill du berätta lite mer om det och vad det innebär och så?
Ja, PMDS är ju en variant av PMS, fast det är 100 gånger värre. Mm. Och PMDS är ju en diagnos som man får. Forskningen har inte kommit så långt, så man vet inte helt vad det beror på, men det är någonting som utsöndras när man får ägglossning i kroppen, som folk som har PMDS är känsliga mot. Så man är typ lite allergisk mot sig själv under ägglossning, och att det fortsätter fram till mensen. Och det har ju påverkat mig otroligt mycket, för att i de här veckorna jag har PMDS, vilket är halva månaden, så mitt liv blir i princip becksvart. Jag blir deprimerad just de veckorna, eller har blivit i alla fall. Jag blir otroligt nedstämd och mår väldigt, väldigt dåligt. Och det påverkar mycket av mitt liv. Men jag vill också nämna att det finns medicin, och det finns förhållningssätt och nycklar man kan hitta för att det ska bli bättre. Och det tog otroligt många år för mig. Men nu känner jag ändå att jag är på rätt väg. Och att jag känner att det börjar bli bättre.
Skönt.
Det har faktiskt blivit mycket bättre det senaste året.
Fantastiskt. Jag tänker, det finns ju ganska mycket fördomar kring just PMS. Det är väldigt många som använder det som ett sätt att skylla. Så här, jag mår inte så bra just nu, jag har PMS. Är det någonting som du också har tänkt på, just de här fördomarna, och någonting som har varit jobbigt när man då har PMDS?
Absolut. Den stora saken för mig har varit att man ser på PMS lite skämtsamt. Och när då min diagnos heter PMDS, så är jag rädd att jag inte blir tagen seriöst. Att folk ser på det sättet som att, har du PMS eller? Alltså, för det är inte så. Det här är alltså en riktigt allvarlig sjukdom. Och då vill man inte att den ska jämföras med PMS, som folk ofta skämtar om. För att det är så mycket mer allvarligt än så.
Ja, men jag tänker att det kan ju kännas jättefrustrerande. Alltså så här, att folk bara går runt på, men har du mens? Eller, för det har man ju hört liksom i skolan jättemycket. Typ, så här, eller bland kompisar. Är det bröder? Alltid bröderna. Ja. Så. Nej, men så. Att man skämtar bort det så lätt. Men sen själv så går man och verkligen lider av det. Så att det känns verkligen som att det är viktigt att liksom förtydliga det här också. Att man, om du nu känner igen dig i de här symptomen som lyssnar, att det är faktiskt någonting som finns. Och att det är en sjukdom, det är en diagnos.
Ja, och det är mycket anledning till att jag också har valt att skriva om det. För självklart är det jättejobbigt att erkänna det. För det gör mig inte till en så fin person när jag har det. För att det påverkar mig så otroligt mycket. Men det är viktigare att det kommer fram information om det än att jag inte ska dela det helt enkelt.
Gör det till en mänsklig person, skulle jag säga. Ja. En väldigt ärlig person.
Ja, och väldigt modig, tycker jag, att dela. För det är något, det är något väldigt privat. Och jag tycker att det är väldigt modigt av dig att dela det så. För jag tror det kan verkligen, som du säger, nå människor som kanske inte har hört om det annars. Men känner du att du har fått bra hjälp och så med det här? Eller har du blivit bemött på ett bra sätt när du har sökt hjälp?
Jag tycker att jag har blivit bra bemött. Men jag vet också, jag är med i en Facebookgrupp, och där är det väldigt blandade bemötande man har fått. Men det är också en stor okunskap om den här diagnosen ännu. Så många i sjukvården vet inte ens om att den finns. Vilket har gjort att de inte har fått rätt hjälp eller att man har diagnostiserat fel. Men jag har blivit väl bemött, känner jag. Och blivit väl bemött också av vänner och sådär.
Mm. Har du något bra tips eller rekommendation att man ska vända sig om man känner igen sig i det här?
Ungdomsmottagning tänker jag är en bra mottagning att vända sig till.
Mm.
Men också vårdcentral kan vara en bra start.
Ja, men när jag var gravid första gången så var det en väldigt tuff graviditet. Och i slutet så hamnade jag nog i en graviditetsdepression. Och då läste jag mycket på nätet som man gör när man är orolig eller så. Och då kollade jag på din blogg där du skrev om just det ämnet. Och jag blev väldigt berörd. Vill du berätta lite mer om dina tankar och så kring just graviditet och förlossning? Och, ja,
de bitarna. Ja, men absolut. Och som ni märker så är jag ju en person som har väldigt nära till mörka tankar och ett liv som är ganska jobbigt. För att jag har ju också haft graviditetsdepression då. Och det var helt fruktansvärt för att när man väntar sitt barn och alla förväntar sig att man ska vara så lycklig som det bara går.
Mm.
Och så känner man ingen glädje, man är ständigt orolig, rädd. Men det är inte riktigt det man förväntar sig av en graviditet och att hur det ska vara. Så att det var otroligt, otroligt jobbigt för mig, såklart. Och jag fick ju vända mig till mödravårdscentralen för att få hjälp med det här. För att till slut kunde jag inte reda ut vad som var normalt och vad som var onormalt.
Mm.
Och de känslorna och tankarna tog över min kropp i princip. Mm. Och jag kunde ligga i sängen hela dagarna och bara så här, jag vill inte ha det här barnet. Och vem erkänner ens en sån sak?
Mm.
Men det kändes också till slut viktigt att dela med sig av.
Mm.
För att det finns ju de som upplever samma sak och jag vill inte känna mig ensam i de känslorna och då vill jag inte att någon annan ska behöva känna sig ensam i de känslorna heller.
Mm. Jag har ju inte egna barn så jag har ju inte gått igenom någon förlossning. Men hur vanligt är det, vet ni det, med just förlossningsdepression?
Jag har faktiskt ingen aning men det är vanligare än man tror.
Mm.
Men det är nog mycket att man förväntas vara så lycklig som gör att folk inte delar med sig av det för att det är skämmiga tankar och känslor som man har. Och många gånger övergår ju en graviditetsdepression i en förlossningsdepression.
Mm.
Men där hade jag däremot väldigt tur eller så för att en vecka innan jag födde mitt andra barn, Alma, då vände det för mig. Och alla mörka tankar släppte i princip. Aha. Så där kände jag verkligen hur det bara lyftes från mig. Och det var otroligt, otroligt skönt och en lättnad.
Ja.
Men för alla gör inte det. Nej, men jag har ingen koll på hur många det är.
Nej, men jag tror det är nog vanligare än vad man tror att det är. Men ofta så ser man väl det här. Ja, men man följer människor på Instagram.
Exakt där
man
tänkte ser, säga.
Ja. Den här bebisbubblan som ska vara så mysig. Och sen så kanske man inte alls själv känner så. Men att veta om att det är ganska vanligt och att man känner kanske inte det här. Ja, men sparkle, den här glittriga rosa bubblan som man kanske har föreställt sig.
Ja.
Och att då är väldigt viktigt att man kan att veta om att det finns hjälp att få att kunna samtala och få vägledning i det.
Mm. Ja, och jag tänker att det inte gäller bara första tiden heller utan det gäller även senare när barnen växer upp också för att nu har jag en snart 4-åring och det är kaos hemma. Men lägger jag ut en bild på det i mitt flöde? Nej. Jag lägger ut när han ler jättegulligt och vi har en jättehärlig stund.
Mm.
Men det är inte så majoriteten av våran tid ser ut.
Nej.
Och det tänker jag också är jätteviktigt att folk får reda på så att man inte känner sig onormal om man känner nej men det är jobbigt att vara mamma eller det är kaos hela tiden.
Mm.
För så känner jag.
Ja, men för det är ju så lätt att tro så att men ditt liv är så perfekt för att dina bilder, allting är så mysigt och dina barn är aldrig alltså, stökiga eller busiga.
Precis. Och jag tycker ju om att fota och ta fina bilder på mina barn.
Mm.
Det blir ju att jag lägger ut dem då. Men därför känns det så viktigt med min blogg just. För där skriver jag lite mer. I min biografi på Instagram skriver jag att min blogg är mer verklighetstrogen än mitt flöde. Och det stämmer mycket väl. För där väljer jag att dela med mig mer. Sen skriver jag ofta lite djupare texter på min Instagram under bilderna.
Mm.
Men det är ändå bilderna man först möts av.
Mm.
Och då ska man bara veta att det är jättehärligt att ha barn. Men också jättejobbigt.
Ja, men jag älskar det att det finns båda sidorna. För då kan man också känna så här, okej, det är okej att mitt kök också ser ut så här när man ser någon annan som har det. Och inte bara välklädda, matchande barn.
Precis, det är mer mänskligt.
Ja, men jag tycker det är fantastiskt att det finns en kombination av båda. För ibland är ju livet fantastiskt och ibland så är det
kaos.
Ja, och när det är fantastiskt kan man ju få dela det också såklart.
Verkligen, verkligen.
Absolut. Jag ska ta upp lite mer det här kring känslor igen. Känslor har vi ju alla. Och ibland så kan det vara, kan jag tänka mig i alla fall, väldigt svårt att skilja på just känslor i samband med PMDS och sina vanliga känslor. Vad är vad?
Absolut, det har jag kämpat mycket med. Och ibland vet jag fortfarande inte skillnaden. Men jag brukar ändå gå in i min kalender, kolla vilken tid det är i månaden. Mm. Är det mer rimligt att det är PMDS den här gången eller är det någonting jag verkligen känner?
Mm.
För när jag har min PMDS blir det som att det jag känner då, det är min sanning.
Mm.
Typ som, känner jag mig ensam, men då tror jag på riktigt att jag är ensam. Jag har ingen.
Mm. Så jobbigt ju.
Ja, alltså, verkligen jättejobbigt. Ja. Det har ju påverkat mig otroligt mycket.
Ja, du nämnde också, vet jag, att under det här året så har det hänt en förändring.
Absolut. Förut, både med min PMDS och med känslor överlag, så kunde jag känna en känsla och gå in i den. Jag levde som att det var sant. Ja, men som jag sa, känner jag mig ensam, ändå känner jag mig verkligen ensam.
Mm.
Och den stora skillnaden har blivit att jag numera ändå ibland kan sätta mig utanför känslan och tänka lite rationellt att okej, men är jag verkligen ensam? Nej, igår fick jag ett sms från en kompis som sa, ska vi ses? Okej, jag är inte helt ensam. Det känns så, men jag är inte det. Och då har jag numera en möjlighet att inte gå in i den känslan som jag känner utan försöka hålla mig lite utanför och distanserad.
Mm.
Det är inte alltid jag lyckas.
Mm.
Men sen jag fick barn har jag behövt jobba väldigt, väldigt mycket med mina känslor och min PMDS för att jag ville verkligen inte att de, eller jag vill verkligen inte att de ska växa upp med mamma som är så otroligt instabil. Och då fick jag helt enkelt ta tag i min situation och försöka jobba stenhårt med att bli bättre på att inte gå in i känslor utan att försöka hålla dem lite utanför mig själv.
Mm.
Och det är lite olika resultat, men det går bättre och bättre och det är jag otroligt både stolt över men också väldigt lättad över.
För det är aldrig lätt att gå igenom, alltså, och växa och hitta strategier för sig själv. Det är ju en kamp och det är någonting vi kämpar med hela livet, så jättekul att höra att det funkar bättre för dig nu.
Ja, verkligen. Och där har Arvid varit en stor del i att vi tillsammans har försökt hitta nycklar för att göra det lättare. Han har hela tiden sagt att det här är inte din sjukdom utan vår sjukdom.
Mm.
Och det tycker jag är otroligt fint och stort av honom.
Mm.
Och jag har blivit mycket hjälpt av exempelvis motion, måste jag säga. Mm. Det är en sån egentligen enkel sak, men det har påverkat mig otroligt mycket. Och att sova bättre, men också att börja dela mer när jag mår dåligt. För förut höll jag det mycket inom mig själv.
Mm.
Och att bara få prata ut det till Arvid gör ju att han kan komma med sanningen till mig.
Men så viktigt att bara prata om sina känslor. Jag tänker att det är bland det svåraste att göra, att, och samtidigt det enklaste, att bara prata. För det är så mycket som kommer fram då, som man gör sig medveten om också. Att, jaha, känner du så? Eller, ja, det visste jag inte. Alltså, man är ju inte tankeläsare, men man vill ju gärna tro det.
Att... Ja, men verkligen. Och många gånger så tycker jag typ nästan det är pinsamt att dela vad jag känner. För att jag vill vara en person som är stark och trygg i mig själv.
Mm.
Och så erkänner jag att jag inte alltid är det. Och det är inte alltid det coolaste enligt mig. Men...
Ja, men man känner sig ju kanske inte som den starkaste personen när man delar sina känslor. Men det är ju det man är. För det är ju otroligt starkt att faktiskt våga dela med sig om vad man innerst inne känner. Även om man känner sig svag så tänker jag att det är där man är som starkast.
Ja, jag tycker att det är så sjukt coolt faktiskt att du vågar dela så öppet.
Mm.
För det känner inte jag att jag kan riktigt göra än. Men all credit till dig.
Ja, tack så mycket.
Verkligen. Ja, men om man kollar rent alltså vad känslor är för någonting, om man söker lite och läser om fakta om känslor, så talar psykologin om 4 stycken grundkänslor. Jag vet inte om ni har sett insidan ut. den Disney-filmen.
Mm.
Ja. Men där tar de ju upp just fyra grundkänslor om rädsla, vrede, lycka och sorg. Och att det är en känslor som är livsnödvändiga för oss. Grundkänslor som vi egentligen känner dagligen. Och, och något som bidrar till att vi överlever. Men de är inte alltid så behagliga.
Mm.
Och sen, som vi har varit inne lite på innan, det här med vad är rimligt, vad är inte rimligt. Vi kvinnor har väl generellt kanske, nu generaliserar jag lite, men oftast kanske vi är med de här som är lite upp och ner. Det är jättefint väder, eller så är det en hemsk dag. Eller, medan frågar man sin partner eller en kille som man känner så här, hur är det idag? Ja, det är väl fint. Alltså det är lite mer, ska man säga, på en jämn nivå. Ja, men just det här kvinnligt och manligt, har du upplevt att det är så mellan dig och Arvid, eller?
Absolut, det händer dagligen.
Ja.
Speciellt kanske ett tidigt exempel är med våra barn. Mm. Vi båda älskar ju dem otroligt mycket och tycker de är sötast i hela världen. Mm. Men när jag ser att Alma gör någonting gulligt, då ser jag på henne och bara liksom säger till Arvid, alltså ser du hur gullig hon är? Alltså hon är sötast på hela jorden. Och Arvid bara, ja, hon är söt. Man bara, men alltså fattar du hur söt hon är? Jag känner, vi känner samma sak, men jag känner allting 100 gånger mer, skulle jag säga. Så att det är skillnad. Och också på hur man uttrycker känslor och allt det där.
Mm. Och då tänker jag också så här en grej, vad man kan förvänta sig av varandra. Mm. Alltså man kan göra sig själv medveten, vad kan jag förvänta mig av dig? För du är ju inte som mig.
Mm. Men verkligen, jag tror att det är viktigt att man inte vill förändra den andra. För ibland vill jag ju att han ska känna lika starkt som mig. Men det kan han inte, för det är inte han.
Mm.
Och det har också tagit ett tag att acceptera faktiskt. För man tänker att man vill dela allting ut i fingerspetsarna på samma sätt. Men det går inte, för att vi är två olika personer och vi fungerar olika.
Man har ju relationer i sitt liv. Man har vänner, man har ju som du en man och barn. Hur har det påverkat dina vänner exempelvis då, när du har de här perioderna som är lite svårare?
Mina vänner har inte påverkats när vi har setts så mycket. För jag är väldigt bra på att spela eller liksom hålla upp en fasad. Men de vet ju ändå om att jag lider av PMDS, och de vet också att jag är en känslomänniska. Och mycket som, eller det som påverkar dem är att jag, när jag i perioder av mörker går in i mig själv, så har jag svårt för att svara på sms. Jag hör inte av mig till dem och jag sluter mig väldigt mycket. Men det har varit viktigt för mig att berätta om varför jag gör det, för att de ska få en förståelse för hur jag fungerar och varför jag gör som jag gör och varför jag ibland tar tid på mig att svara. Och när jag har min PMDS exempelvis, då blir det ju att jag kan tänka att de är kompis med mig bara för att vara snäll. Mm. Och då blir det att jag inte svarar dem för att jag inte vill vara en börda. Så jag blir otroligt otrygg i mig själv och i mina vänskapsrelationer när jag har min PMDS.
Mm.
Sen går det någon vecka, så är jag hur trygg som helst och vet att de älskar mig för den jag är. Men det är verkligen så mycket som det kan svaja för mig.
Du är verkligen en ständig periodalbana. Alltså.
Ja, det är det.
Upp och ner.
Minst sagt. Men jag vet att mina kompisar ändå tackar mig för att jag är ärlig när jag är i min period och inte. För det hjälper dem att förstå mig.
Vilket också då hjälper dig till slut.
Precis.
Hur tycker du att de har reagerat när du har pratat om just PMDS eller känslor och så överlag?
De har varit otroligt tillmötesgående, måste jag säga. Och som jag nämnt tidigare, att jag tycker att det är jobbigt att erkänna det många gånger. Men jag väljer ändå att göra det för att jag tror att relationer fördjupas och att man får en förståelse för varandra. Och jag har bara blivit bemött väl i att jag har berättat för dem. För de vill ju lära känna mig. De vill veta vem jag är till 100%, och då måste jag ju dela med mig av det jag kämpar med också.
Mm.
Och då får jag bara göra det, även om jag är rädd att de ska tycka synd om mig, för det vill jag inte, utan jag vill bara dela varför jag är som jag är.
Och jag tänker så här, att nu har vi pratat om känslor, utmaningarna med känslor, men känslor är också någonting fantastiskt.
Absolut.
Jag. Att man får se det här, bara, wow, det är fantastiskt väder och mitt barn är bara så gullig. Att det är så viktigt också att man pratar om att det är okej att känna mycket också.
Absolut. Och en styrka som jag också känner, det är med att vara en känslomänniska, är ju att man kan få en förståelse för andra. Jag vill exempelvis jobba med någonting åt det här hållet. Och det underlättar ju att jag är en känslomänniska när jag ska möta andra med känslor.
Mm.
För jag kan sätta mig in i deras situation bättre.
Ja, men verkligen. Jag tänker att det är en enorm styrka att vara en känslomänniska. För att, ja, men jag tänker att medlidandet för andras känslor, som du säger, ökar. Och man kanske gör saker för att man känner för det också. Att, ja, men som du nämnde innan, man kanske känner för att slänga iväg ett sms till någon på ett sätt som man kanske inte hade gjort om man var mer rationell och så där, tänkte mer, ja, utanför känslan eller så. Att det bidrar till mycket positivt också. Mm. Eller så.
Känslor är fantastiskt bra, men det kan också vara en börda. Så det är ju en balans det där.
En annan grej du skriver mycket om på din blogg är också din tro på Jesus. Är det något som du vill berätta mer om? Hur har det påverkat dig?
Absolut. Att jag skriver om min tro är otroligt viktigt för mig, då det också är en stor del av vem jag är och hur jag väljer att leva mitt liv. Så för mig är det bara naturligt att jag skriver om min tro. Och jag tycker också att det finns otroligt många bloggar att läsa som kanske inte skriver om tro. Och då vill jag också sticka ut där och helt enkelt göra det, för att jag vill att man ska få med sig lite av det också. Att jag är en vanlig tjej men som tror på Gud. Och min tro är ju A och O i mitt liv. Det är ju grunden för den jag är, och min tro betyder otroligt mycket för mig. Det är ju Gud jag vänder mig till när jag mår som allra sämst. Jag väljer ju att ventilera mycket med Gud, och jag frågar honom, varför är jag så här, och varför är jag skapad till att känna så mycket, och varför är jag så osäker i mig själv ibland. Och ja, men jag väljer ju att prata med Gud om allting, och jag går gärna på promenader och lyssnar på lovsång, och det då brukar min man ändå säga att jag kommer hem som en liten ny människa, för att jag är påfylld med mycket gott, och att jag, jag menar, att jag fyller mig med saker som jag mår bra av. Och Gud är ju den som bär mig genom livet, känner jag. Och jag är otroligt tacksam för min tro.
Fantastiskt bra tips att ta en promenad med Gud. Det tror jag att alla mår lite bättre av.
Mycket bra.
Nu har vi pratat väldigt mycket om känslor och att det både är positivt och negativt att vara en känslomänniska. Om man känner att, ja, men man är lite vilsen i sina känslor eller att man skulle behöva stöd, har du någon tanke vart man kan, ja, men vända sig och prata?
Ja, att vara känslomänniska är ju ingen diagnos på det sättet. Nej. Så då behöver man inte vända sig till en ungdomsmottagning eller vårdcentral eller så. Utan min första tanke är ju en kurator. Om man går på skolan fortfarande. Eller någon vuxen man har förtroende för. Sin ungdomsledare, ungdomspastor. Någon kompis kan det vara. Det är skönt att ventilera och att våga göra det.
Exakt. Och jag tänker också att om du nu som lyssnar inte riktigt vet vart du ska vända dig till, så får du gärna skriva in till oss på vår Instagram, syster till syster, där vi också kan vägleda dig vidare utifrån de här tipsen då som Emma har gett.
Toppen.
Superbra.
Innan vi avslutar detta poddavsnitt, för så nu börjar det faktiskt gå mot sitt slut. Vad har du för gott råd som du vill skicka med till en annan tjej idag?
Ja, ett gott råd som jag vill skicka med, det är att vara snäll. Det är typ det viktigaste man kan vara mot andra och mot sig själv.
Ja.
Det finns så många som kämpar så mycket med saker som vi inte vet, som folk håller för sig själva och som inte outas. Och det viktigaste folk behöver i den här världen är folk som är snälla.
Och så snälla mot sig själva.
Ja, absolut. Så ja, det är mitt goda råd. Bara vara snäll mot andra och mot dig själv.
Så bra råd tycker jag.
Fantastiskt bra. Ja, alltså Emma, stort tack för att du ville vara med och gästa vår podd.
Men tack så mycket.
Vilket fantastiskt avsnitt vi har haft, Evelina. Vilket samtal.
Ja, Emma, vilken tjej, va?
Ja, verkligen. Hon har så mycket att dela och så mycket som, ja, men, att lära sig av och ta efter. Hon har ändå gått före i det här på något sätt.
Ja, jag känner att jag själv tar med mig supermycket med från det här avsnittet. Och ja, men, riktigt bra tankar att ta med sig.
Ja, jag känner mig berörd och jag hoppas att många som lyssnar, att du som lyssnar också känner dig. berörd av detta avsnitt.
Mm.
Vi ska gå in på avslutning nu och tänkte dela ett bibelord, Evelina.
Yes, och då, idag så läser vi från psalm 139. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det? Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, ser du det? Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
Fantastiskt.
Ja, den är god.
Jag tycker om det här att innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det.
Mm.
Att Gud, i hans händer så rymmer på något sätt alla våra känslor. Ingenting är för övermäktigt för honom. Mm. Även om vi själva kanske kan känna att våra känslor är övermäktiga, så är de inte det för honom.
Mm.
Utan han vet allt om vad vi tänker och känner.
Han känner oss utan och innan.
Att han finns där i livets upp- och nedgångar, i livets berg- och dalbana, så är han där liksom.
Och han är med dig, du som lyssnar. Han går med dig och han vill verkligen vara med dig i alla livets perioder. De tuffa, de glada, när du känner dig på topp och när du känner dig ledsen.
Ja.
Mm.
Och med det vill vi också komma till veckans utmaning att skicka med idag att börja skriva ner tankar och känslor i en skrivbok eller på telefonen. Att lite det här att få det svart på vitt också, så att man kan blända tillbaka och se att det som man gick igenom, att det kanske inte var under en så lång tidsperiod som det kände, eller det kanske inte var så övermäktigt även om det just kändes så då. Det är nog något som jag har känt kan ha hjälpt mig och kanske dig också, Evelina, att få...
Ja, men absolut. Att skriva har alltid varit bra för mig. Sen passar inte det alla.
Nej.
Men för mig, jag har en tacksamhetsbok där jag skriver saker som jag är väldigt tacksam över i mitt liv också. Nästan där jag känner bara att livet känns kast, kan jag gå tillbaka till den boken och bläddra igenom. Men vad finns det för någonting att glädjas åt? Det kan också vara väldigt skönt att ha.
Mm, verkligen. Så det skickar vi med som en utmaning den här veckan.
Mm. Och med det så avslutar vi det här poddavsnittet.
Det gör vi. Tack för att du har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi. Ha det så bra.
Hej.